Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Allsvenska premiären är avklarad. Det blev förlust för HIF borta mot Hammarby. De grönvita vann med 2-1 och hade många målchanser. HIF inte riktigt så många målchanser. Men en premiär att prata mycket om. Och med i studion den här eftermiddagen finns Erik Persson och Sebastian Rönnström. Och jag som leder HIF-podden heter Mattias Hjelm. Ja, ni känner igen oss sen tidigare. Mycket fokus på premiären. Vi ska blicka fram såklart mot nästa match, mot hemmapremiären på söndag mot Blåvitt IFK Göteborg då, och se vad ni tänker kring det och vilka chanser ni ger HIF där. Vi har ju fler saker såklart som vi ska beröra. Vi har ju våra punkter om ex-HIF-are vi minns och det som vi har döpt till Vida världen. Ja, Rasmus och Rasmus finns det en punkt också som Sebbe skrivit upp. Får se vad det blir där. Taha Ali har vi inte pratat färdigt om än. Bara börjat, eftersom han är ny i HIF. Ja, expected goals. Det finns en hel del.
Taha Ali har ju blivit en programpunkt i HIF-podden. Minst lika mycket som Vida världen och ex-HIF har vi minns.
Ja, det känns så. Anthony van den Hurk har ju varit med ofta, men Taha Ali verkar vara programpunkten så här långt.
Det är årets nisch.
Det känns så. Därmed är Erik Persson inne i podden och väntar ju på att Sebastian Rönnström ska säga hej och hallå och någonting värdefullt också.
Ja, men hej och hallå. Jag är tillbaka. Tog mig hem från Holland.
Just det, du har ju varit på träningsläger. Det är i och för sig inte en punkt på agendan.
Nej, det vill vi nog inte prata om.
Det var inte ett träningsläger som höll allsvensk nivå sett till kvalitet.
Jag sett till
vi stannar då.
Vi stannar där, tycker jag också. För det här är en podd om HIF, så vi återvänder till premiären uppe på Tele2 Arena i lördags. Det blev en svett uppgift för HIF där, för Hammarby satte full fart från start.
Jag var där, så jag har tagit mig hem från Stockholm. Det är också en bedrift.
Ja, ni är så duktiga som klarar av vår resa från olika håll och kanter.
Tack. Kanske lite sanning med modifikation det där med att de satte gasen i botten från första stund. Jag trodde det skulle vara ännu mer liksom anstormning första minuterna. Min känsla när jag satt där var 3-4 första minuterna, tyckte jag, men det ser ganska bra ut ur ett HIF-perspektiv. Sen växlade Hammarby upp och kunde absolut vunnit med större siffror. Men just den där anstormningen från första sekund som vi pratade om inför matchen och som många såg framför sig, den blev inte lika gigantisk som jag trodde.
Nej, men ta bort de första minuterna och sen resten av första halvlek. Mycket av det i alla fall.
Om man räknar första sekund så får det vara från första sekunden.
Okej, men i stora delar i alla fall. Vi kan väl enas om att Hammarby pressade ganska högt i stora delar av.
Ja, absolut. Det råder du inte några delade meningar om.
Hade stora chanser ganska snabbt också.
Ja, men Hammarby, som sagt, deras pressspel bet många gånger. De vann en hel del dueller och hade ett bra kontringsspel. Och det var ju det HIF skulle vara så bra på. De skulle ju vara sylvassa i sina omställningar. Istället fick de enorma problem i defensiva omställningar. Hammarby skapade mycket. Jag hävdar ju att Hammarby inte än så länge i alla fall är det inte ett superlag vi pratar om, men det är ju ett skickligt lag och skillnaderna syntes tydligt och det kunde som sagt blivit större siffror, så att ett 2-1 resultat speglar inte riktigt matchbild.
Nej, det ska vi vara ärliga och säga att det gjorde det inte. Det var ett antal ramträffar, ribb eller ribb och stolpe och sånt. Ja, det var en hel del som hände. Men Sebbe, nu vänder jag mig till dig, för jag är inte expert i det här, men någonting jag slogs av under matchen, det var att jag upplevde som att HIF kanske låg kvar lite i superettan vad gäller att fatta beslut i skallen för att sen få ut det i fötterna. Det gick lite för långsamt och de hann inte med, och det käkade Hammarby upp. Så såg jag det.
Jag håller med helt och hållet. Tempot som Hammarby brukar kunna driva upp på Tele 2, just i tempot är de ganska svårslagna i allsvenskan på sin hemmaplan. Det är en plan där bollen rullar snabbt och Hammarby är väldigt skickliga på det. HIF, som du säger, hade svårt att hantera det. Det var väl flera spelare också efteråt som pratat om hur de blev lite så tagna på sängen av hur snabbt det faktiskt gick. Och det, jag tycker man märkte det på flera spelare i HIF. Framförallt mittfältarna Armin Gigovic, Lukas Lingman till exempel, som hade väldigt svårt att göra någonting med bollen, eftersom att det var hela tiden Hammarbyare och hög. Planens gigant enligt mig, Darijan Bojanic, gamla HIF-aren, som
håller med.
Också helt med.
Outstanding.
Som utöver att alla som följer HIF vet ju att det är en ruggigt skicklig spelare med fötterna vid bollen, men framförallt i pressspelet och den intensiteten han hade, det var ju någonting man inte riktigt så när han spelade i HIF. Han var ju, jag hade en liten stämpel på sig, var något av en lat spelare här, hade han, det var ruggig fart i honom i den här matchen.
Jag skrev ju till dig på ett sms efteråt, Erik, att krävdes det en spanjor för att Bojanic skulle börja springa som gjorde, för han sprang ju kopiöst. Han tog ju maxlöpningar hem också på ett sätt som jag inte har sett Bojanic göra så mycket.
Nej, och man blir ju faktiskt glad i sitt fotbollshjärta när man ser honom göra det, för vi har pratat i drygt 10 år om den killens jättepotential. Han ska ju egentligen vara en export. Han ska ju spela fotboll i något varmt land i Europa, typ Spanien eller något. Så att det var ju ett gott tecken för Hammarby att han ser ut på det sättet. Han har ju haft kaptensbindel och tagit enorma kliv rent karaktärsmässigt och sånt också. Så att han hade ju, allt gick genom honom. HIF hade inte den dirigenten den här dagen.
Målen. Det första målet. Ja, en hörna som Lukas Lingman faktiskt släppte sin markering på.
Ja, anmärkningsvärt att man släpper markering på det sättet.
Halvvägs i löpningen liksom hem.
Ja,
det får inte hända.
Han tog ju på sig det efteråt också. Det hade varit konstigt annars. Alla såg ju det. Och sen så kan man ju fastna vid, jag nämnde det i min krönika, att det är några insläppta mål på fasta situationer nu om man ser till försäsongen också. Kalle Joelsson är inte allsvenskans bästa målvakt i luftrummet. Jag tror att de riktigt målvaktskunniga hade kunnat gå in och korrigera lite av hans insats vid det här baklängesmålet där han liksom följde med klungan och inte blev den liksom, han ägde inte sitt luftrum där, och bollen gick över honom och så dök publikfavoriten Gustav Ludvigsson upp och gjorde 1-0. Och Hammarby hade haft många hörnor där. Charlie Weber var ju ofta i många situationer, liksom han hade en tå liksom in i sista stund, om det var något instick eller om det var liksom att han skickade ut det till hörna. Och så var det även denna gång. Så att då, jag såg Jörgen Lennartsson när Hammarby fick den här hörnan, så vände han sig om mot bänken och såg ganska bekymrad ut. På så sätt hängde det lite i luften att det skulle bli riktigt farligt då.
Ja, och målet tillkom på en högerhörna. Det var inte så långt innan. Det var en vänsterhörna där Besara drog iväg bollen inte allt för högt över. Men det var nära ett ledningsmål innan på en fast situation där.
Ja, absolut.
Det andra målet då, som kom betydligt senare i matchen.
91 minuten, va?
Jag hade inte minuten i huvudet på det sättet som du säger.
Eller var det 92?
Jag tog inte den risken, men den kom betydligt senare i matchen mot slutet.
Ja, nej, men det är ju i ett läge där HF har... ja, man fick ju ingen riktig... Alltså, det var ju ingen riktig forcering i den bemärkelsen.
Man hade pappret ju inte... var det ju när man tvinnas.
Ja, alltså se till bytena och så, absolut. Men man fick ju inte ut jättemycket av det, utan ja, HF, som sagt, de hade ju svårt att komma loss offensivt och komma ur Hammarbys press och så även i slutet. Och då kändes det ju som att det där 2-0-målet kom ganska naturligt när det var lite så tilltrasslad situation där i straffområdet. Men, och sen att HF får in 2-1 i slutet, Asad Alhamlavis nickmål där, det är ju skönt för HF att få med sig ett mål där, men det skapar ju aldrig någon riktig nerv i matchen.
Fast att det var så här stor skillnad om man kollar expected goals exempelvis, alltså förväntade mål, så hade HF 0,39, Hammarby 2,59. Så det är ju absolut inte överraskande att det är sån stor skillnad. Men efter en sån här match så landar jag ändå i att det är liksom svårt att ta fram någon stor såg och kritisera det här alldeles för mycket. Det är en av årets absolut svåraste matcher. Det är dessutom min premiär. 30 000 på läktarna, underbart och härligt på alla sätt och vis, men en ny erfarenhet för några i HF också. Exempelvis Lukas Lingman, Tali och så vidare. Två av de spelarna som inte alls kom igång. Och det kunde sett mycket värre ut. Det kunde blivit ett bottennapp. Det var det nog en hel del som var oroade över i supporterled och så vidare inför den här matchen. Så blev det inte. Det rann inte iväg. Sen borde det kanske ha gjort om det hade varit några liksom millimeter åt rätt håll för Hammarby. Så att det kunde blivit väldigt mycket värre siffror, som Sebbe är inne på. Det där målet, ja, akademisk betydelse. Men jag tror ändå att det betyder någonting. Nu kan man i alla fall inte klaga på att HF inte har gjort mål. Det var ju en följetong i början av säsongen 2020 exempelvis. Så att man fick liksom ändå med, även om man inte fick med sig några poäng, så fick man ändå med sig några grejer. Jag tror man fick med sig många läropengar. Och det här du var inne på, Hjelm, tempot. Det var ju jättetydligt att de var kvar i försångstempot när där de bara mötte superettanlag i princip. Så där får du ju vatten på din försäsongskvarn där du hävdar att man ska möta så bra lag som möjligt under försäsongen. Detta var väl en skjuts liksom mot att de kommer komma in i tempot här nu. Det bör ju inte vara ett problem härefter. Då är det ju illavarslande. Så att de fick ändå med sig en hel del trots att de inte fick med sig några poäng. Det kunde varit mycket, mycket värre.
Jag tycker också att de kunde åka hem därifrån med huvudet högt. Trots allt, det var inte 3-0 hemma mot Varberg som det var 2020 senast de var i Allsvenskan. Så nej, ändå ganska, alltså, lärdomar att ta med sig, absolut. Och just då kopplat till att det är ju inte de här matcherna HF ska ta sina poäng i, även om man hela laget såklart vill göra det, men det är ju mot Degerfors, Sundsvall, de här andra lagen som förväntas vara i botten, det är där HF ska vara med och fightas. Att de förlorar med 2-1 mot Hammarby, det kan de leva med alla dagar i veckan.
Och känslan är att det finns så mycket mer att ta av men i princip alla spelare här. Albert och Juppie tyckte jag visade jättegoda tendenser ibland. Och sen var det saktfärdigt ibland. Och det syntes att han har varit klubblös ett tag. Han var inne på det efter matchen också. Att jag spelar på 80% av min förmåga. Typ. Formen är inte riktigt på toppen. Lukas Lingman, Tali och så vidare. Flera till som har fler växlar i sig. Armin Gigovic hade också en hel del bekymmer. Så att, det är ändå någonting att ta med sig. Det finns ett tak som de bör komma närmare de kommande veckorna. Liksom.
Jag har stått här och varit en lyssnare, så att jag får ju vända tillbaka till ditt tidigare säg här, Erik, och även till ditt och Sebastian. Jag gillar inte riktigt det här att jag ska behöva gå in och balansera någonstans här, men jag har ju kanske lite avvikande uppfattningen då. Jag tror, det som inte avviker är att jag tror som du där, Erik, att skönt att inte behöva få frågor om när ska ni göra mål, om det nu rullar på då, så att det inte blir som förra året. Men ja, resultatet, visst man kan säga det, 2-1, ingen katastrof, verkligen inte. Men du var inne på det, några millimeter till Hammarbys fördel, det hade varit 3-4-0 kanske, och då hade vi stått och pratat här på ett annat sätt. Jag tycker nog att det inte riktigt är att man kan åka med så höga huvuden som du säger där, Sebbe.
Och hålla huvudet högt, det kanske... Kanske att jag sitter i någon egen båt mellan er här nu. Kanske och tar
jag vill
lite
inte
väl
kritisera
mycket.
För mycket här. Nej, men jag tycker inte att man... Jag tycker ändå... Det var ju betydligt större skillnad än 2-1. Så.
Men om jag får säga en sak då. Jag pratade ju med ett gäng spelare efter matchen i mixade zonen. Och framförallt Albert Ejupi och Taha Ali var... Ja, men de var kritiska. Framförallt kring anfallsspelet. Albert Ejupi sa att de blev chockade första 20-25 minuterna. Taha Ali sa att ja, men det var uselt, helt ärligt, kring anfallsspelet. Och det jag gillar det. För att jag tycker inte det var uselt.
Uselt är ju långt längre än jag sträcker mig till. Men jag tycker inte att det var kanske... Jag hade nog kunnat... det var lite för stor skillnad ändå.
Ja, det... De skulle ju såklart ha kramat ur mer. Men jag tycker det är uppfriskande att man säger så. Förra året så hade nog de flesta HF-spelare stått där och sagt att vi gjorde det ändå bra, detta är ingen lätt match och bla bla bla, det vanliga. Nu så finns det några karaktärer i det här laget som kan gå ut och säga att detta är uselt. Detta signalerar att de vill så mycket mer. De är inte här för att vara några turister. De förväntar sig att de ska chocka allsvenskan, som Armin Gigovic har uttryckt det. De vill mycket mer än det här, och det tycker jag liksom är uppfriskande. Så att någonstans landar jag att man får inte tissa kraftfulla ord kanske. Så, alltså det var ju inte uselt, men jag gillar att man från HIF-håll liksom säger att det var det. Jag landar väl vid att det var... Ja, det var väl någonstans... Det är okänt, men det kan inte se ut så här så många fler liksom gånger. Om man får sätta det i perspektiv vad det var för typ av match och motstånd och premiär och nykomponerat lag och så vidare.
Jag tycker också det är uppfriskande att de har den inställningen själva, HIF-spelarna, att det är lite mer vilja och inställning till att göra saker bättre, som du säger där, jämfört med förra säsongen. Då hade det kanske låtit på ett annat sätt efter en sån här ett hedersamt resultat. Ja, alltså inför den här matchen hade jag absolut kunnat föreställa mig att HIF skulle förlora med 4-0, utan att för den saken skulle att jag i efterhand skulle sitta här och vara orolig för att det skulle bära rakt ner i Superettan igen. För det var ett scenario som jag såg som absolut möjligt. Utan att HIF skulle göra en katastrofal insats. Så att komma därifrån med 2-1 och med en matchbild som talar snarare för 4-0. Jag ville heller inte liksom plocka fram någon såg i den bemärkelsen.
Blåvitt-matchen är ju ett möte av helt annan karaktär. Där går vi in liksom med helt andra ingångsvärden, tycker jag. Då kommer jag liksom granska insatsen på lite andra glasögon. För att det är ett mer... det är ett lag som bör ligga närmare HIFs nivå. Det är dessutom hemmapremiär. HIF måste göra Olympia till sin hemmaborg igen, och Blåvitt är ett lag som har en del skönhetsfläckar. Det är såklart Hammarby också, men det är en svårare uppgift, eller ska vara en svår uppgift, att möta Bayern borta i en premiär inför 30 126 människor på läktarplats.
Det är en match, Blåvitts matchen där, som HIF bör kunna ta i alla fall minst en poäng i sett på förhand. Där ska man ha andra krav på dem än vad man hade inför matchen mot Hammarby.
Då ska det inte vara 0,39 expected goals exempelvis.
Nej, men alltså jag tror att man kan, eller HIF kan släppa premiären ganska mycket och vet om att det finns mycket mer att ta av som ni har varit inne, så att den behöver egentligen inte betyda så mycket. Men ja, jag får säga det minst en poäng mot Blåvitt hemma. Ja, visst, så det kan man ju säga, men alltså återigen, jag så här, HIF är nykomling och man går för seger i alla matcher, men man måste också ha respekt för att Allsvenskan är en nivå högre upp och det kan bli seger och det kan bli oavgjort, men ja, man får väga in att Blåvitt är inte, det är inget kastlag liksom.
Nej, absolut inte. Det är
ju ganska inte HIF heller att vara i den här konkurrensen. De ska ju hålla sig kvar i deras målsättning och då måste man ju ta poäng.
Det är i och för sig alla 16 lags målsättning.
Jo, men HIF, alltså ska man då hålla sig kvar så behöver man ju plocka poäng i de här matcherna som Göteborg hemma till exempel.
Ja, det är ju inte riktigt. Vi har pratat tidigare om HIFs egna allsvenska. Blåvitt är inte riktigt där, men de är precis ovanför om man ser till ungefär vad vi förväntar oss nu. Sen har de ju några klassspelare. De har allsvenskans bästa centrala forward i Marcus Berg exempelvis. Men det jag tror, det vi är inne på lite, jag och Sebbe, kanske du också, men alltså att resultatet här ger ju ändå lite arbetsro. Liksom. Det hade varit en helt annan känsla och atmosfär om de där distansskotten hade gått in istället. Och visst, det kan inte se ut så i varje match att det är att man håller ner siffrorna med hjälp av liksom ramen varenda gång. Men nu så var det nog väldigt, väldigt viktigt. Jag tror det skapar någon sorts arbetsro. Att det bara inom situationstecken blev 2-1.
Kan det inte vara precis tvärtom? Det hade kanske till och med varit bättre att de där målen hade gått in. För då kan man liksom inte släta över det på något vis. För det var ju bara millimeter det handlar om. Att då hade det verkligen varit så, okej, här måste vi verkligen ta tag i det och det och det och det.
Nu kan men det är väl precis. De slätar väl inte över det när Tali går ut och säger
nej,
att det
var jag pratar om resonemanget här.
Ja, du tycker vi slätar över det?
Lite så.
Ja, okej. Okay. Ja, men intressant. Ja, men jag tycker det viktigaste är väl någonstans för HIF vad de slätar över och inte slätar över. Och jag tror inte de har slätat över det. Jag tror de har varit kritiska, men på en rimlig nivå och att de också känner tillförsikt inför framtiden att ja, men det finns mer att komma ur. Detta var inget bottennapp, men vi har fler växlar i oss. Och det har inte blivit några krisrubriker, för det är ändå någonting att hantera. Speciellt eftersom det såg ut som det såg ut 2020 när det blev en liksom historisk mardrömsstart. Hade det blivit 0-3-0-4 här nu igen, så hade ju allt det vi har varit igång igen, och då hade det blivit ytterligare en grej och liksom, ja men, som ett energiläckage eller ett potentiellt energiläckage. Då hade vi ju frågat om det så fort vi såg någon HIF-anställd. Nu slipper de det.
Förstå mig rätt. Jag är inte ute efter att vara allt för kritisk. Jag bara vill vara lite mer försiktig utifrån att HIF är en nykomling med ett antal nya spelare som ska in i det här och reda ut det allsvenska uppdraget. Det är mycket möjligt att det kommer att se ut precis så att det blir ett lag som inte behöver slåss alla längst ner. Så kan det bli. Men jag intar den här lite mer försiktiga rollen inledningsvis.
Det blir ju mer intressant när man möter typ Sirius den 17 april när det är liksom ett lag som kanske mer ska vara på deras nivå. Och så, som sagt, jag tycker vi ska ha med oss att detta är en av de svåraste uppgifterna, att komma till Tele 2. Dessutom i en premiär, det blir extra speciellt. Så att, ja, vi den HIF-domen från min sida i alla fall får vänta lite.
Ja, det får den från min sida också. Tveklöst är det så. Det är alldeles för tidigt att döma ett lag efter en match. Det måste gå några till och de måste få möta andra typer av motståndare också. Men Rasmus och Rasmus då, Sebbe, vad, jag förstår ju vilka Rasmusar du tänker på.
Ja, nej, men intressant. Rasmus Karjalainen var ju med uppe i Stockholm. Man tog ju med 19 spelare, även Somar Almadjad var ju där.
Exakt, jag såg honom i kulisserna. Han var inte med i matchtruppen dock, men ändå intressant att han följde med till Stockholm. Nyförvärvet från Landskrona Boys.
Men det var ju en spelare då i truppen som var tvungen att plocka bort, och det blev Rasmus Karjalainen. Kanske inte jättesensationellt sett till att Fanden Hurk given i startelvan såklart, och att Asad Alamlavi har varit het på försäsongen och det är samma position de konkurrerar om. Men det finns ju alltid möjlighet att liksom laborera vilka man vill ha och med och inte. Men och att då Rasmus Karjalainen som ändå kom, hade en tuff fjolårssäsong men nu är fullt frisk och har ändå gjort en godkänd försäsong här. Att han hamnar utanför tycker jag ändå, det är värt att nämna, även om det kanske inte är världens mest anmärkningsvärda grej, så tycker jag ändå det var intressant.
Vi pratar om en forward som har landslagsmeriter från Finland. Hade han varit frisk så hade han, om han inte hade varit med i EM-truppen, så hade han åtminstone varit väldigt nära den. Han har varit i Nederländerna och har haft en ganska pigg sejour ändå i Örebro i Allsvenskan. Och han ska vara i sina bästa år, typ. Så att det är en ganska meriterad värvning som HF gjorde förra sommaren. Klart att det är intressant att han inte platsade här. Och intressant att, alltså, att Asad Alamlawi skulle vara med i en 18-mannatrupp givet så som han har presterat. Men Josef Amoako, att han går före Karjalainen, för det är så jag ser på det, och att Asad Alamlawi då inte var ett alternativ som ytterforward, utan där väljer man Josef Amoako och man sätter in Josef Amoako med kvarten kvar när man ska forcera. Det är intressant, för det är ju inte, där pratar vi inte om tunga meriter och liksom prestigevärvning. Så att i min värld så gick Amoako före Karjalainen, och ytterligare tecken på det Jörgen Lennartsson sa för några veckor sedan, att Asad Alamlawi är bäst som central forward. Jag sa ju för några veckor sedan i den här podden att Asad Alamlawi bör starta som högerforward, men det var ju som sagt inte alls aktuellt. För hade han kunnat göra det, då hade Karjalainen också fått lättare att ta en plats som första backup som central forward.
Tror en förklaring till det, Amoako kontra Karjalainen i det här fallet, kan ha rört sig om att lite ute efter förväntad matchbild, att HF skulle vara tillbakatryckta, behöva gå på kontringar, och att man därför ville ha Amoakos snabbhet och kunna sätta in få in fart där framme, och då att man helt enkelt kanske satte ner honom i truppen just av de egenskaperna. Och att det sen var liksom upp till Asad och Karjalainen och slåss om den andra platsen. Och att Asad helt enkelt är hetare.
Det tror jag också. Detta kommer ju röra på sig under säsongens gång. Hur man presterar U21-matcher och på träningar och så vidare. Intressant att Dennis Olsson kommer in i leken också. Som har kvaliteter för ett omställningsspel. Går han för Amoako? Går han för Karjalainen, hur gör man där i den balansen? För det finns ju många, många spelare i den här truppen. Vi är uppe på 30 namn. Nu är inte alla friska, men ändå. Det är faktiskt intressant att se vilka som tar platser på bänken också.
Mer anmärkningsvärt tycker jag då är den andra Rasmus Jönsson, som jag ändå tycker att han inte tog en plats i startelvan nu när Armin Gigovic kom in här sent. Det har jag inga invändningar emot, men där var väl vår samlade bedömning här i podden att Rasmus Jönsson låg före Benjamin Akwa i kampen om en startplats då när den positionen var öppen. Nu fick han sitta på bänken hela matchen. Akwa kom in istället. Det tyckte jag var ändå intressant i ett läge där HIF ska försöka forcera och få in ett kvitteringsmål. Rasmus Jönsson med hans offensiva kvaliteter, även om han inte har varit i någon superform, har ju ändå egenskaper som borde kunna passa när HIF jagar ett kvitteringsmål. Men att han inte kommer in, det tycker jag ändå, det säger mig mer än vad det säger att Rasmus Karjalainen hamnar utanför just i den här matchen.
Absolut. Det var anmärkningsvärt. Pratar vi också om en rutinerad spelare men så jättetydlig HIF-identitet. Det syntes på honom efter matchen. Alla spelare gick ut genom mixade zonen och ut i bussen. Och, ja, men de flesta hälsade och många kom ju och snackade och sånt. Men Rasmus Jönsson, det var blicken långt, långt bort från oss journalister. Han såg inte jätteglad ut. Så det ska bli intressant att se hur Jörgen Lennartsson, ja, men hanterar detta. Och hur Rasmus Jönsson hanterar detta rent mentalt. Hur sitter de och pratar ut om detta? För det kanske är läge för det. För det är en ganska speciell grej ändå. Att peta honom på det sättet.
Ja, du tror det. Även om det är så pass tidigt på säsongen. Och det är klart att oavsett vilken spelare det är som har varit med länge, så har man väl förståelse för att det finns en stor portion besvikelse. Men du tror att det alltså snart, om det fortsätter så här, kommer vara viktigt med något slags samtal i så fall.
Men det är väl lite det är lite skillnad om man petar Josef Amoako som är helt ny här och inte, ja, men ung och liksom utvecklingsbar, än om man petar 30-årig Rasmus Jönsson som togs tillbaka till HIF som en profilvärvning och han skulle bli tungan på vågen och vara så dominant som han var för några år sedan. Det finns liksom andra dimensioner i en sån petning. Det är Rasmus Jönsson är väl en av de spelarna som, ja, av alla spelare som man kan peta så är han väl en av de mest speciella med tanke på att det finns massa ingångsvärden kring honom.
En av de känsligaste petningarna.
Ja.
Slutsatserna totalt då, från första över till andra matchen, vad mer säger ni om spelare? Vad tror ni Lennartsson kommer att ställa upp med mot Blåvitt utifrån allt som ni har resonerat kring nu?
Jag skulle tro att det blir samma startelva. Men det känns som att man har ändå valt väg på de flesta positionerna, ja, kanske alla egentligen. Ta'ali fick inte uträttat mycket mot Hammarby, men
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Man lär ju ha förhoppningar om helt andra grejer mot Göteborg. Mittfältet är jättebra på pappret och alla möjligheter att kunna göra det leverera bra i allsvenskan. Så, och backlinjen, där har vi ju pratat tidigare om att det känns som att Charlie Weber har tagit ett allt stadigare grepp om mittbacksplatsen bredvid Ali Suljic. Och, ja, Adam Kajed till höger har väl varit lite så vem man ska välja där, men han lär också få chansen på nytt. Så förutsatt att ingen blir sjuk eller skadad här i veckan, så tror jag väl på samma gäng.
Instämmer du där, Erik?
Ja, men det gör jag. Ta'ali kan vi ju fastna lite vid. Han är ju hypad.
Och ja, vi har ju absolut hjälpt till med den hypen.
Ja, han kan har man själv säga. Hjälpt till med den också, med drömmålet mot Öster exempelvis.
Två väldigt bra mål mot Öster.
Ja. Men det första var ju helt otroligt. Men vi behöver
inte fastna där.
Fastna vid det. Men han hade ju jättetuff match mot Hammarby. Det var någon sekvens där det var 4-5 Hammarbyar på honom när det var ett omställningsläge. De tog ju honom väldigt, väldigt hårt. Men jag tyckte ändå det var fint att se honom när man vet. Jag gjorde ju personlig intervju med honom inför premiären, och där han berättade om sin krokiga resa till att bli en profilerad allsvensk spelare, som han ju faktiskt ändå är. Och det har han blivit trots att han bara spelat 12 minuter i högsta serien inför den här matchen då. Två korta inhopp för Örebro förra året. Liksom från gården i Tensta och föräldrar som har flytt från Somalia och uppvuxen i Stockholm, fått flacka runt mellan en rad olika småklubbar, och så kommer han in här och ska leda sitt allsvenska lag inför 30 000 och familj och vänner på läktaren. Nu gick det inte bra, men det var någonstans ändå fint att se honom på den här scenen.
Gör vi honom en otjänst, så kanske man inte kan uttrycka det, men ska se om jag kan förklara vad jag menar. Alltså, lägger vi upp förväntningarna för högt på en sån här spelare som faktiskt inte spelat särskilt mycket i allsvenskan?
Ja, men delvis, absolut. Jag menar, när det kommer rubriker där han jämförs med Messi och sådana grejer, det ingen borde jämföras med Messi egentligen, men det säger väl någonting om vilka nivåer den här hypen som det verkligen har blivit. Ja, vilka nivåer den har nått helt enkelt. Och det är ju, ja, men det är inte bara vi som skriver och om Tahali och pratar med Tahali, utan det är ju journalister från hela landet. Men det är ju också för att han är en oerhört sevärd spelare som har en X-faktor, och någonstans han förtjänar ju alla ögon på sig. Sen är det klart att man kan diskutera proportionerna.
Förstå mig rätt här. Om man tar ett generellt perspektiv, så är vi ganska duktiga på att vi journalister, att vi hittar någonting och någon spelare i olika sporter, och sen så läggs förväntningarna upp, och sen så fortsätter andra journalister prata om dem, och så till slut så pratar alla om en spelare som ibland kanske inte har, alltså, hunnit visa så mycket som det faktiskt pratas. Alltså någonstans är vi duktiga på att göra hyper också, om vi nu ska vara självkritiska.
Ja, men absolut. Och det var ju då när han presenterades, eller i den vevan i alla fall, då var jag ju lite sådär, ja, men tänk på hans defensiv och liksom, alltså, att man får ha lite perspektiv på det. Och många som pratar upp honom har ju bara sett ett highlights-paket på YouTube. Typ.
Precis.
Och man ska med sig att han spelade i Sollentuna för vad blir det, drygt ett år sedan, eller ett och ett halvt år sedan. Och ja, jag hade koll på honom då och visste att han var en showman och att han inte skulle komma på elitnivå, men de flesta fick upp ögonen för honom för 4-5 månader sedan och har kanske inte hela bilden. Och att förvänta sig att han ska gå in och dominera i varje allsvensk match, då har man kanske, ja, men missförstått lite. Det kommer nog gå lite upp och ner. Sen tror jag absolut att han kommer visa sin högsta nivå i matcher också, för det finns ju otroligt mycket i honom. Det är jag helt säker på att vi kommer att få se.
Ja, och det är ju mycket väl så att den här hypen som vi har nu, den kanske är helt träffsäker vad det lider. Att det visar sig att det var helt rätt att göra den här hypen utifrån den verktygslåda han faktiskt har.
Ja, men det är ju en exceptionell spelare, så på så sätt blir det liksom, ja, befogat. Sen är det klart, som sagt, man kan alltid prata om proportionerna. Det kanske har blivit lite väl mycket, men samtidigt förstår jag det, för att det är en exceptionell, han har liksom exceptionella färdigheter i vissa områden på planen som gör att, ja, klart att det ska snackas om honom.
Du har Sebbe suttit och viftat med fingret i fem minuter, så han vill verkligen in här.
Nu bygger du upp det precis som att jag ska komma med något sensationellt här. Nej, det jag ville sagt, det är samtidigt också en spelare som HIF har investerat en hel del i, alltså man har tagit hjälp av externa finansiärer för att finansiera det här köpet och i kamp med andra allsvenska klubbar som också visat intresse. Så det är ju klart att HIF genom att varva honom under de förutsättningarna också själva bidrar till att sätta förväntningar på honom. Det är ju klart att de förväntar sig att han ska vara en stjärna i deras lag. Något annat ingångsvärde har ju inte Tahali när han kommer till HIF, så enkelt är det.
God poäng där, Sebbe.
Ja, verkligen. Och Andreas Granqvist, sportchefen, stod i Discovery Studio och hyllade Tahali också och sa att det är bara att ge honom bollen, han tappar aldrig den. Nu blev det ju så just den här matchen, men det är ju, det är inga ord som man vanligtvis hör om spelare, och det är ju liksom på den nivån att han, ja, men han sticker ut helt enkelt. Och det ska bli ruggigt intressant att se hur han klarar av en hel allsvensk säsong.
Det skulle ju vara väldigt roligt om han fick ut hela sin potential. För mig är ju idrott också inte bara resultat, det är underhållning.
Ja, verkligen.
Tahali är en underhållare, utöver att han då ska prestera för laget.
Exakt. Sen ska vi också säga, nu har jag haft förmånen att träffa honom några gånger och göra några intervjuer, och han verkar väldigt liksom lugn med allt det här. Alltså det verkar inte störa honom att det snackas så himla mycket om honom. Så att jag tror ändå att han tar det hela med ganska god ro. Han, det är en människa med verkligen fötterna på jorden, och liksom han känns väldigt harmonisk. Jag tror inte han svävar iväg i första taget. Jag tror inte.
Okej. Vi har en punkt som heter Silly Season. Är inte det över nu, tänker jag?
Ja, men i Silly Season kan man ju prata om
året
365
om.
Dagar
så
om
ni
året.
Så redan bara att förbereda er för sommarfönstret.
Ja, exakt.
Det är det vi ska prata om nu. Ja, vilka precis. Värmningar kommer i sommar?
Precis, precis. Nej, men det har ju stängt ett transferfönster i Sverige här nu. Det var ju deadline day i torsdags, var det väl. Och ja, det har stängt lite transferfönster i andra länder också. En hel del är stängda sedan tidigare. Vi nämnde Japans transferfönster för någon månad sedan när det ryktades om Anthony van den Hoek, och då sa vi att tänk om det blir en affär timmarna innan den allsvenska premiären, för det transferfönstret stängde i lördags den 2 april. Men det blev det ju inte. Anthony van den Hoek tillhör fortfarande HIF, och det har också varit aktuellt med utlåning för en eller ett par spelare, men de har också blivit kvar.
Ja, vilket betyder en stor trupp.
Ja.
Vilket betyder att Jörgen Lennartsson, ja, det kanske inte är så jobbiga och svåra val för honom, men det kommer ju oavkort vara så att många spelare inte får jättemånga minuter i A-laget, så tillvida att han inte ska ha något rullande system lika för alla, och det är det ju inte.
Nej, det är det inte på allsvensk nivå. Det är väl 31 kontrakterade spelare nu, om jag inte är helt snett på det. Så att det är ju nästan Parma och Udinese-nivå. Och det utan utlåningarna dock, för det är ju det Udinese och Parma är kända för.
Där finns det ju, där måste man ju ha lite fingertoppkänsla ändå, tänker jag, som huvudtränare, att hålla alla på någorlunda gott humör, även om det inte blir som alla vill.
Ja, och det är ju en egenskap som... som det pratas mycket om, att Jörgen Lennartsson är väldigt duktig på det här med att bygga grupper och få alla att känna sig delaktiga. Men det är klart att det är en stor utmaning för honom här att hålla alla nöjda. Det kommer att vara ett antal spelare, vi har nämnt flera av dem redan, som inte får spela mycket. Och då, ja, Rasmus Jönsson till exempel, hur nöjd är han över att åka till Värnamo och spela en U21-matchen en måndag eftermiddag med den fotbollsbakgrund han har till exempel. Så där kommer att vara spelare som antagligen är missnöjda med speltiden, och då blir det ju någonting att jobba med såklart.
30 kontrakterade är det, bara för att vara helt korrekt.
Ja, men det är faktiskt, ja, men det är viktigt, för det är stor skillnad med en spelare hit eller dit faktiskt.
Är du seriös nu?
Ja.
Ja,
absolut.
Ja. Ja. Nej, det är svårt att tolka det.
Det lät som det hade en liten sarkastisk
ton.
Nej, men det är klart att för varje spelare så det finns ju en plånbok i det hela också.
Ja, ja.
Så en spelare extra eller en spelare färre gör ju skillnad. Och dessutom, ja, med det vi varit inne på, att hålla alla på gott humör också. Så för varje spelare, det är inte bara en siffra, det är ju faktiskt mycket känslor i varje siffra.
Ja. Den 31 som jag tänkte på var Amin Alamawi, som jag har lånats ut till Torn, som inte har en permanent plats i HFs A-trupp. Men 30 spelare, och det har väl framförallt, alltså Rasmus Jönsson och så, han kommer väl få sina minuter ändå när det blir lite skador och lite avstängningar. Vi får se vad som händer när Armin Gigovic lämnar till sommaren, för det är ju den initiala planen. Men vad händer med Viktor Göransson, Alexander Nilsson, Nils Arvidsson, Jakob Fölkling Persson när han kommer tillbaka? De är ju långt bak i ledet.
Sen kommer Andreas Langren in, Så är det någon som inte får spela Birhand eller Avisoka, och hur tas det? Hur tar Kasper Videll att inte spela nu?
Vad händer med Viktor Lundberg som har varit backup här som högerback och kan spela överallt på planen? Får han plats i matchtrupperna när Langen kommer tillbaka exempelvis?
Viktor Blixt finns där också.
Ja, när han är tillbaka längre från sin resa
skada
tillbaka,
också, men, precis som Fullkomling.
Ja. Men det är väldigt intressant. Sen kommer det säkert komma nya skador och det kommer att komma avstängningar och så. Men det ska bli intressant att följa hur de gör.
Det kanske inte är ett problem nu, och vi kanske inte ska bygga ett problem om det inte finns. Utan vi får helt enkelt ha det i åtanke och se framöver om det är god stämning, om resultaten inte skulle komma med heller.
Ja, vad händer med U19-spelarna? Ervin Gigovic, sistaårs junior. Vilgot Karlsson likaså. Båda fick mycket speltid under försäsongen. Ervin Gigovic dessutom i liksom sista skedet, vilket är ganska anmärkningsvärt att en U19-spelare får så pass mycket förtroende. Sen var det ju kopplat till skador och så. Leo Frigel Jansson också spelade mycket under försäsongen. Så hur påverkas de? Hur kommer de få sina U21-matcher? Eller blir det bara A-lagsspelare där? Och det är en ekvation i flera led som ska bli... det är ett pussel att lägga, helt enkelt, om de flesta är skadefria.
Vi har ju varit inne på redan att kommande match, hemmapremiären, är mot IFK Göteborg, och att här kommer HIF ha en större förmodad chans till både poäng och seger. Och Erik, du har nämnt Marcus Berg och hyllat honom i en mening. Men ska vi säga någonting mer om IFK Göteborg? Är det några fler spelare som bör få ett omnämnande innan vi släpper hemmapremiären också?
Ja, men de har ju flera stycken rutinerade karaktärspelare. Gustav Svensson centralt på mittfältet. Det var ju inte länge sedan han stod i landslagströjan och spelade mästerskap.
Bäst i VM-kvartsfinalen mot Schweiz 2018, hävdar jag fortfarande.
Mycket, mycket nyttig. Mycket nytt hjälm för ett skrattanfall här mitt i inspelningen.
Ja, men det blev den här omedelbara tiondelens tystnad som bara, jaha, hur går vi vidare här nu, och hur fullföljer du din mening, Sebbe?
Nej, men Gustav Svensson är på allsvensk nivå en jätteskicklig inom mitt fältare.
Och han har varit det på VM-nivå.
Ja, det också. Amir Alamari som han varvar från Halmstad fick ju inte starta i premiären här. Tycker jag är en väldigt skicklig mittfältare som jag tror skulle göra Blåvitt väldigt bra. Men inte från startar. Simon Tarn finns ju, lär ju ingen som går på Olympia på söndag missa att han är där. Den här övergången till Malmö ligger ju fortfarande och svider hos många HIF-supportrar. Vi kan väl hoppas att man slipper höra...
Ja, ingen docka och inga fula ord och sånt.
Det vill man helst slippa undan, även om det väl inte är helt otänkbart att så blir fallet. Men ett till stora, alltså ett på pappret bra lag i Göteborg, men de har ju i flera säsonger haft svårt att få ihop det. Det har ju varit stormigt på alla håll och kanter i den klubben. Lite som HIF
har haft. Det har varit många likheter mellan dem. Det har varit lite HIF light i Blåvitt, bara att de inte har åkt hissen ner, känns det som.
Precis. Vann med 2-1 nu mot Värnamo i premiären. Marcus Berg gjorde en jättefin insats bland annat. Så nej, det är klart det är en tuff uppgift för HIF, men ändå bättre chanser att kunna göra något av det här än vad man hade mot Hammarby.
Jag ställer en fråga, kompletterande fråga kring IFK Göteborg. Tror ni att de kommer att få ihop det den här säsongen? Det blir två frågor än. Tror ni att de får ihop det den här säsongen och blir det bättre resultat i åren än förra?
Jag tror väl att de hamnar någonstans i mitten, men att det kanske inte kommer att storma. Så det kan ju bli en ganska, eller en lugnare säsong än vad det har varit innan. att de inte kanske är indragna i en bottenstrid långt in på hösten, men att det kommer att lyfta och att de ska vara topplag, så mycket tror jag inte på dem, utan ett mittenlag, ja, med marginal både till toppen och botten ungefär så.
De har Marcus Berg från start nu. Det är en fördel.
Du nöjer dig så?
Ja, nej, men jag tror som Sebbe också.
Då släpper vi IFK Göteborg. Vi kommer ju ha anledning i nästa veckas avsnitt av HIF-podden att prata om hur det faktiskt sett ut i hemmapremiären. Nu går vi in på någonting som är frikopplat från HIFs insatser på planen här och nu. För vi tar en liten historisk utblick. Om vi nu kan säga det, för att jag tror mig veta att det blir lite nutid i den ex-HIF-are som du minns, Erik, idag.
Åke.
Åke, ja. Säger man så? Åke.
Jag gör.
Du säger Åke. Svenskt uttal.
Ja.
Åke. Ja, Akpoveta.
Åke Akpoveta. Ni kan läsa om chockövergången på hd.se.
Oj, vad du gick upp i tonläge nu. Det var som att det här, det har suttit och laddat för det här i 50 minuter.
Ja, men typ. Åke Akpovetas 14:e klubb i karriären blir alltså Höganäs BK i division 2. Det trodde du ju inte.
Nej, jag har faktiskt inte tänkt tanken. Det ska jag ärligt erkänna.
Nej,
den trodde man inte när man vaknade i morse.
Ja, men det är ju lite. Höganäs har ju haft några profiler på senare år. De tog hem Sebastian Karlsson för några år sedan. Alvaro Santos gjorde en liten vända där också. Och Höganäs sportchef Mikael Roslund tror att just Alvaro Santos, denna HF-legendar, har ett finger med i spelet kring den här övergången. För det var nämligen så att Åke Akpoveta ringde själv till Höganäs bara för några dagar sedan, och sen gick det snabbt.
Höganäs, Åke Akpovetas förmodade anfallspartner i Höganäs har ju också en bakgrund i HIF.
Samuel Aziz har faktiskt gjort ett allsvenskt framträdande, kort sådant, för HIF, om jag inte är ute och cyklar. Även spelat några allsvenska möter för Sundsvall och spelat superettan fotboll och så. Så det blir ju ett fint anfallspar där. I kulisserna finns också Vuk Lugonjic, en annan forward med meriter från elitnivå. Provtränare med HIF för några år sedan också. Jag såg den U21-matchen faktiskt.
Ja. Okej. Okay. Ja, Vuk, ja. Ja, men betyder det här att vad händer nu i studion?
Skrattar du, Sebbe? Är det? Nej, vi får inte bryta. Kör på. Kan du uttala dig varför du skrattar?
Nej, såklart du hade sett den i U21-matchen. Ja,
exakt.
Där han
så stört.
Den spelades dessutom i december, så det var lite kallt. Men jag minns det. Intervjuade Alexander Tengryd och Vuk Lugonjic efteråt.
Ja, det är magiskt.
Men ska jag tolka till att båda ni två kommer att frekvent åka till Höganäs under 2022 nu?
Ja, jag åkte ju frekvent till Höganäs för några år sedan för att se deras division 2-lag. Bland annat på tiden då Måns Herrman, för detta hypad talang i HIF, spelade där. Så att jag har ju sett mina matcher på Höganäs Sportcenter. Det kan ju bli en liten comeback, kanske redan på lördag när det är division 2-derby mot Hittarp.
Ni kanske
som tränas av Erik Edman, det är många HIF-kopplingar här.
Och halva HIF, eller mer än halva Hittarpslag har jag också spelat i HIF, så det är
precis.
I HIFs ungdomslag.
Ni kanske ska åka ihop till Höganäs.
Ja, det hade varit oerhört härligt.
Men alltså, det känns som att vi har kommit lite grann från huvudtemat här, nämligen Åke själv. Vad minns ni från honom som spelare?
Jag minns främst en match borta mot Norrby, när Åke gjorde två mål.
Jag tror. Var du där?
Ja, jag var där med Filip Gadd som kommer från Helsingborg och jobbar för Expressen. Moderklubb Kullavägens BK för övrigt. Men det var en parentes. Då åkte vi dit. Och jag tror det blev 2-2. Och på den här tiden var Per-Ola Ljung tränare för HIF. Och efter matchen så pratar jag och Gad med PO då. Och han börjar prata om Åke Akpoveta och att nej, Åke slet idag och bla bla bla. Och vi står där och tror att vi har fått en hyllning om tvåmålsskytten. Men sen när vi lyssnar igenom bandet så inser vi att nej, den här benämningen då slet var...
Man skulle tolka det som att han slet med sig själv för att få upp sitt spel.
Precis. Så det var alltså någon form av sågning till tvåmålsskytten Åke Akpoveta där. Han gjorde väl 8 mål eller något sånt på 2023 superettan matcher.
Hade inte han gjort ett antal mål
han hade gjort succé i Frej. Han hade gjort 0 mål i Dalkurd och sen så hade han gjort brak succé, typ 10 mål på 13 matcher i Frej. Och sen så kom han till HIF med ett ganska gott rykte, men sen blev det inte jättebra. Och det, sessionen blev bara 1 år. Sen så gick han till AFC Eskilstuna. Som jag sa innan så har han ju representerat väldigt många klubbar. Så att han fyller 31 år i slutet av det här året. Så att han är inte jättegammal. Så därav chockövergången att han nu väljer att gå till Höganäs i division 2.
Senast i Finland och dessförinnan i Saudiarabien och sen tillbaka till nordvästra Skåne. Alltså.
Precis, och provspelade med Trollhättan i januari. Senaste svenska klubben han representerar var Norrby 2020. Och han har varit i Azerbaijan också 2-7
år. Otrolig resa.
Ja, varit i Brøndby och några andra danska klubbar också.
Vad är det för nationalitet på? Jag minns inte.
Nigeria.
Okej. Okay.
Det kanske kommer i vida
precis,
världen.
Det var lite den övergången jag tänkte ta mig till här nu.
Ja, det blir faktiskt inte Nigeria idag. Då hade ni redan haft ett namn, så det hade ju varit lite tråkigt. Vi ska till ett land där det är betydligt fler HF-kopplingar än vad det finns från Nigeria.
Jag tror du skulle säga en i Höganäs.
Nej, vad jag vet så har ingen av de här spelarna tillhört Höganäs. 10 spelare från ett land i Norden.
Danmark?
Nej.
Norge har vi haft väl?
Norge har vi haft.
Island?
Island är det. Nu ska vi ta det här.
Ja, men inte så här att vi ska lite köra varann.
Nej, men då tar vi det i lugn och ro så att ingen pratar i mun på varann.
Okej. Okay. Arnold Smarason.
Bjarnason, André Runa Bjarnason.
Viktor Palsson.
Ja, Lydson. Han är väl nummer 3, va?
Gudjon Peter Lydson som gjorde 4 matcher under guldhösten 2011.
Precis, han blev väl inlånad till HF precis som Sebastian Karlsson som jag nämnde tidigare. Så det
har
var
vi
ju
inte haft Island?
Island har vi inte haft.
Alfred Finnbogason.
Rätt.
5.
5 då. 5 till.
Sa du Arnold Smarason?
Ja. Du får ta de 5 sista, Erik.
Nej, men tyst nu. Detta är så pinsamt alltså.
Ska vi prata om någonting medan Erik
men
tänker?
Men du får ju tänka igen, vi sitter ju i samma båt.
Jag är programledare.
Vi sitter ju i
samma
båt.
Jag är inte med i den här leken.
2 stycken är i närtid.
Sa du Bjarnason?
Ja, det sa han.
Daniel Hafsteinsson.
Jajamän.
Jo, men vi har haft Island. Jag tycker vi har pratat om de här namnen.
Nej, det har vi nog gjort i något annat sammanhang.
Nej, det var så här. När vi bestämde oss för den här programpunkten så var jag helt eld och lågor. Så jag bad Sebbe och liksom fråga mig på lunchen typ. Och då sa jag, liksom, då tog jag själv upp Island. Så var det.
Men då har du ändå, alltså trots att du har fuskat.
Jag har inte fuskat.
Och ändå pratat om islänningar i ett
men man
annat
får
sammanhang.
Väl, det är väl ett fritt land, jag får väl prata med islänningar.
Jo, men trots det så lyckas du alltså inte knäcka alla de här spelarna.
Nej, men detta var ju typ...
Där är en som är, var ytterst aktuell för inte så länge sedan. Som ni inte har sagt.
Ja, Bödvarsson.
Precis. Det är där 3 kvar. En till vill jag att ni kläcker ur er. Sen de andra 2, det är riktigt stilpoäng.
Sluta hans efternamn på sån.
Ja, det men brukar de flesta islänningars namn göra.
Ja, vad dåligt.
Jag ville bara hjälpa Erik på traven.
Uh-huh. Kul. Jag kommer bli...
Det är ingen gud, Jonsson.
Nej.
Jag kommer bli arg.
Ja, det kommer. Säg dem nu, Sebbe. Folk ska orka lyssna på det här också.
Tänker inte du, Hjelm, någonting? Nej, nej.
Okej, vi kan börja med de två som man kanske inte kommer ihåg allra främst, som spelar längst tillbaka i tiden. Hilmar Björnsson och Jakob Mar Jonhardsson. Sen har vi då som spelar HF mellan 2007 och 2010. Olafur Skulason.
Tack för den här tiden, jag avgår här och nu.
Ja, du känner så.
Skulason som var HIFs mittfältstarjor innan Ardian Gashi kom in och tog över den rollen och var ännu bättre. Men Skulason var ju en uppskattad karaktärspelare på mittfältet.
Jag skäms alltså.
Det känns som jag kommer runt den här punkten ganska många gånger genom att jag inte har varit här så länge som...
Det har ju inte med saken att göra. Jag var ett barn när Skulason spelade. Jag kan inte skylla på det.
Jo. Eller? Ja, men du tog inte den nu, Erik. Men,
vi är ju ett lag.
Det är bara att smälta förlusten, tufft, alltså. Bryta ihop och gå vidare. Nästa vecka får du en ny chans.
Detta är... Man bär en HIFs förlust mot Varberg 2020, alltså.
Men låt mig få säga så här för att sammanfatta Island. Jag har ju ett väldigt gott öga till islänningar. Jag tycker det är fantastiskt trevliga människor att ha att göra med. Alltid sympatiska, tillmötesgående, lätta, talföra. Jag vet att någon gång har sagt att Island måste vara världens bästa land med tanke på människorna man träffar från Island, eller som jag har träffat. Jag vet inte vad ni har för bilder och nu tar jag i här, men jag gillar islänningar.
Ja, jag har inte stött på jättemånga islänningar i mitt liv. Bödvar Bödvarsson är väl en av få som var väldigt trevlig och tillmötesgående när man intervjuade honom förra säsongen.
Jag träffade några också under min tid på Norrköpings tidningar. Så att jag har byggt upp en Islands bank genom min journalistiska karriär. Ska vi ta islänningar i Norrköping för att se om ni klarar dem?
Mm, absolut.
Nej, det ska vi inte.
Vi kör direkt.
Någonting mer vi ska säga om de här profilerna som har varit i HIF från Island?
Ja, men två anfallare där i Alfred Finnbogason och André Runar Bjarnason som satte stort avtryck under de perioderna de spelade. Viktor Paulsson också, en sån mittfältstarjor, en karaktärspelare. Sen några som då alltså satte lite mindre avtryck. Daniel Hafsteinsson kom ju till HIF med väldigt gott rykte och hade gjort det bra i Islands U21-landslag, var hyllad på Island. Det var ju lite i den vevan när Island var som allra hetast som fotbollsland och Norrköping då, som du nämnde, hade haft stor framgång med sina islänningar. Hafsteinsson lyfte ju aldrig i HIF och fick helt enkelt vända hem igen till Island. Där kändes det ju som att HIF hade, man hade högre förhoppningar på honom, men det kändes lite kittlande när HIF varvar honom och intressant, men det blev aldrig något där.
Stefan Tordarsson.
Fina Stefan Tordarsson.
Lag?
Norrköping.
Bra.
Gunnar Heidar Thorvaldsson.
Åh, underbart.
Arie
Skulason.
Ja. Man har haft någon ung islänning nu nyligen också som...
Någon? Bergman Johansson?
Mm. Arne Sigurdsson.
Åh. Han gjorde mål på Bernabeu.
Ja, vi kanske ska stanna där nu innan det här spårar ut fullständigt. För Erik, du verkar ha varit på alla matcher i hela världen. Så för att inte ta fler sådana stories så sätter vi punkt här, tycker jag. Så får du ta några av dem i ett annat avsnitt. Känns det bra?
Ja, men det känns bra. Tack för idag.
Tack så mycket för att ni har lyssnat. Och hd.se, där kommer vi att lägga ut allt material som vi alltid gör. Och det blir mycket efter hemmapremiären på söndag för HIF mot IFK Göteborg. Och vi säger hej då!
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.